Jag har tagit mig ut i Överstens slott i Lovisa tillsammans med stadsdirektör Jan D. Åkerblom, som nu har varit ett år på sin post, och lite fråga varför han har köpt det här huset och hur året har gått. I Östnyland på 20 minuter ska vi också bekanta oss med den stora fjärilssamlingen som har donerats till Borgå museum. Vad hittar vår reporter där i lådorna? Och så ska det handla om tidningen Östnyland som nu ska ta betalt på nätet. Jag heter Helena von Aftan. Välkomna med. Jan D. Åkerblom, som tidigare har varit kommunalpolitiker i Helsingfors och har jobbat med uppstadsföretag. Ja, han började i december för ett år sedan som stadsdirektör. Jag träffade honom igår. Vi åkte för att se på vad som kallas Överstens slott. Han har nämligen inte bara satsat på att jobba i Lovisa. Han har också köpt ett stort hus som tidigare har tillhört hans farmors far, överstelöjtnant Ragnar Nordström. Så här lät det när vi besökte huset. När jag stiger ur stadsdirektörens bil här. Här är då ett stenhus som då är åtminstone 100 år gammalt, över 100 år gammalt. Rött tak och ja, det är det. Vad tycker du göra här?
När jag börjar med att fixa taket och sen efter det så är det antagligen dags för jordvärme, för det torde vara nästan det enda alternativet, för det är så dyrt. Till och med fjärrvärme att hålla ett så här stort hus varmt. Och sen är det fasaden, efter det är det el och LVS. Och sen så småningom är det alla inneytor. Då är jag pank och gammal.
ja, det kan ta tid det här projektet. Vi går lite här runt och ser. Vad är det du så här ser framför dina ögon? Vad är din dröm om det här huset?
Nu, det är klart att återställa det liksom i det fina skick det var och se till att det bevaras och hålls intakt, och det är ju ett stenhus, och på det sättet nog konstruktionen ännu helt hur bra som helst och i princip evigt. Men sen har jag ju tänkt förstås att det ska vara ett hem för en lång tid och det där med utrymme också för bjudningar och så vidare.
Ja, det är ju många hundra kvadratmeter, så att det finns mycket plats.
No, det räcker nog för mig åtminstone, ja.
Ja, vi ska se här. Här ser det ut att lite vara ett stuprör som inte ramlar ner. Det har stått tomt ganska länge det här. Hur vågar du dig på att köpa ett gammalt stort hus som har stått tomt?
No, det är en bra fråga. Jag kände att här finns liksom många saker. En sak är det att det har hört till min förfader då. Och en annan sak är att jag tycker att det också passar bra ihop med min roll att liksom binda mig till Lovisa på det här sättet, att ta mig an ett sånt här projekt, att bo på det här sättet här i stan och göra lite av en kulturgärning kanske med att se till att det här huset bibehålls och bevaras. Sen dessutom så är jag lite intresserad nog av byggnation, arkitektur och sådana här projekt. Men onekligen så är det ju förstås nog ett stort projekt och kommer nog att det där förstås vara tungt och kosta mig en hel del.
Har du tidigare renoverat någonting?
Nej.
Nu är det väl spännande att se hur stadsdirektör Jan D. Åkerblom lyckas rusta upp det här gamla huset. Jo, här ser vi, det är rätt tak, men det är kanske lite målfärg som flagar. Jan D. Åkerblom har då varit stadsdirektör i Lovisa i ett år nu, och det har varit ett år med väldigt många händelser. Jag frågade honom igår hur han ser på Lovisa som stad, Lovisa-borna, och hur han ser på det här året som har gått.
Det har varit händelserikt, mycket jobb, en hel del nytt. En brant inlärningskurva hade ju nog varit, för att jag har varit bara förtroendevald inom det kommunala, aldrig kommunal tjänsteman, och en hel del nytt att lära hade nog varit.
Organisationsreformen har varit en stor sak. Hur har det känts att komma in som ny stadsdirektör och sen behöva dessutom göra om hela organisationen?
No, det var ju förstås en ganska jobbig projekt, en jobbig det där process, men sen i slutskedet, om man hamnar och flyttar på folk och så här, så är det ju kanske inte så trevligt alla gånger, men i övrigt så var det en helt trevlig uppgift att se över den här organisationen, och en liksom intressant
sak att få genast i början lite ommöblera för sitt eget ledarskap och för att få en sån struktur som jag själv tror att är bra för staden och som jag kan styra.
Sen har det ju varit nu bygger en hel del nya skolor. Det har varit problem med inneluft i en del skolor och nu rasa innertaket också har ju inte en koulu. Alldeles kort bara, vad är dina tankar kring den här skolhussituationen?
No, den här Harjurinne-frågan är kanske den som har varit den tråkigaste och på det sättet jobbigaste under det här första året, det måste jag säga. Den har kostat oss miljoner, den har gett oss badwill, den har sysselsatt mig, den har sysselsatt en massa andra tjänstemän här i stan. Den har lett till juridiska följder och så att det har nog varit en jättejobbig, jättetråkig fråga, men jag vill ändå poängtera att det är ju egentligen alltså bara en skola som vi har haft problem med. Klart att vi har lite små problem här och där som alla, men om man nu talar om Lovisa skolor och våra byggnader och hela stan, så ska man komma ihåg att det är en enda skola som har haft de här stora problemen, alltså Harjurinnes nya del.
Men om vi ska tala, jag talar med Jan-De Åkerblom, även kallad Didde, statsdirektör i Lovisa. Vi kanske ska lite tala om dig som person. Jag har känt dig ganska länge och det som alltid har varit så där påfallande är att du har varit väldigt social person. Alla känner Didde och Didde känner alla. På vilket sätt använder du den här din ska vi säga, sociala begåvning och din sociala sida i ditt jobb som statsdirektör?
Nu här får man nog faktiskt använda den, att det där komma på alla möjliga slags tillställningar, gå på tillställningar och det är ju på det sättet intressant att det är tillställningar helt från liksom den ena änden till andra änden, att det är liksom allt från det där skjuttävlingar till invigningar av ålderdomshem till kafferep till församlingens vad skulle jag säga, månadsmöten, pensionärerna, olika båtklubbar och eljakter och det där. Och här till nästa så blir det då att kröna Lucia och förra fredagen så började jag kvällen med att utlysa julfriden och öppna julgatan, men därifrån sen snabbt vidare till ishockeymatch och efter det ännu på en kvällstillställning över ett glas vin och fundera på vissa sådana här kulturella projekt. Så att det faktiskt från den ena änden till den andra änden, jag upplever nog att det hjälper om man är nyfiken och intresserad av människor.
Klockan är 7:30 och det här är de östnyländska nyheterna. Mitt namn är Hedvig Sandell. God morgon. Den nya bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby i Sibbo har nu tagits i bruk. Arbetet med att färdigställa terminalen pågår fortfarande, men plattformarna 1 och 4 fungerar normalt. Den sista plattformen, det vill säga nummer 5, kommer att tas i bruk den 10 december. Byggarbeten vid Stora Byvägen i Nickby fortsätter fram till i vår. Där byggs en ny anslutningsparkering. Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, Europaparlamentariker Pirkko Ruohonen-Lärner från Borgå och Lovisas utbildningschef Timo Tenhunen har alla beviljats utmärkelsetecken av republikens president inför självständighetsdagen. Ujula samt Ruohonen-Lärner beviljades riddartecknet och Tenhunen förtjänstkorset. Bland de sammanlagt 3800 belönade finns också många andra östnylänningar. Medaljerna ges för anmärkningsvärda insatser för Finland inom det civila eller militära. Invånare och företag i Borgå kan nu påverka innehållet i miljöhälsovårdens tillsynsplan. Önskemål och synpunkter gällande planen som beskriver tyngdpunktsområdena och målen för miljöhälsovården kan lämnas in fram till den 15 december. Invånare kan bland annat ge förslag om tillsyns- och utredningsprojekt som gäller sundheten i livsmiljön. Invånare kan också till exempel berätta om brister som de själva konstaterat i livsmedelslokaler eller på tobaksförsäljningsställen. Vi fortsätter i Borgå där det idag är ekologiskt kött på menyn i skolor och daghem. Det handlar om en speciellt fin festlunch som på grund av Finlands 101-årsdag och eftersom man i Finland redan haft gratis skolluncher i 70 år. Huvudingrediensen är en gräddig gryta med lokalt ekologiskt kött från Bosgård i Sannäs. Vegetarianerna serveras gulasch på bondbönor odlade i Borgnäs.
10 000 fjärilar. En så stor fjärilsamling har Borgå museum nu fått ta emot. Där finns drygt 900 arter storfjärilar. Och de här fjärilarna har samlats in i Pellinges skärgård i största delen och från 1942 till i år. Det är farmaciedoktor Carl-Johan Vidén från Helsingfors som har donerat den här samlingen. Han har nämligen tillbringat sina somrar i Pellinge i Borgå skärgård. Och vår reporter Stefan Paavola, han är nu där på plats på Borgå museum och ser på den här fjärilsamlingen.
Ja, jag är ner här i Gömman i Borgå museum hit vid Stadshusgatan, hit ner i källaren och hittar nog många andra saker på lager, men det är inte som vi ska prata om fjärilar. Och här är öppnat nu en låda. De är sådana här utdragbara platta lådor som de radade fullt med fjärilar och här är 1, 2, 3, 4, 5, 4, här är 7 olika arter och så är det då kanske ett dussin av varje cirka i olika färger och kulörer. Och det är mycket väl radat i de här lådorna. Vi har öppnat olika lådor och tittat på de här fjärilarna. Så de är exakta rader. Allt är bokfört. Sort, det är då både på, det här är bara latin, fulminea, fraxini. Det är väl latinska benämningar. Men på vissa lådor så är det exakt var den är fångad och så vidare. Här är bara arterna nämnda. Magnus Östman, chefredaktör för Finlands natur och visabo och det där. Vad tycker du om den här samlingen?
Ja, den är nog imponerande. Framförallt i och med att här är så väldigt många arter. Det är ju då kring 90% av alla storfjärilar som är påträffade i Finland så finns det då representerat här i den här samlingen. Och det är inte många sådana samlingar som vi har i det här landet.
Så det är en unik samling. Det här är nog riktigt speciella arter också.
Jo, här finns arter som det här Bidén fick som första i Finland. 4 stycken sådana bland annat. Och många andra rariteter och det där. Men sen också exempel på arter som det här tidigare var mycket stora rariteter och bara tillfälligt förekommande. Och nu har de då på senare år blivit allmännare och det finns också med här.
Nu som bäst har jag framför mig en art som har försvunnit här från trakten. Och här tycks vara 7 exemplar av den. Och det är Apollofjärilen. Den är ju vacker med sina svartvita vingar. Med sen 2 röda prickar per bakvinge. Så det blir 4 prickar per fjäril. Det här är väl ganska unikt, Magnus?
Här är alltså exemplar som är faktiskt tagna i Borgå. För mer än 50 år sedan, om jag nu kan läsa etiketterna rätt. Och det är då alltså en art som faktiskt är försvunnen från många platser nu, eller i stort sett hela södra Finland. Det finns kvar bara i sydvästra skärgården i stort sett. och det är ju intressant att det här, den har blivit dokumenterad här på det här sättet med exemplar från den här trakten.
Den har ju faktiskt stora vingar, vad ska man säga, där är någon 7 cent mellan vingspetsarna ungefär. En stor fjäril är det, en av de största kanske.
Ja, närmare 10 centimeter tror jag man brukar räkna med mellan vingspetsarna. Det är nog en av våra allra största dagfjärilar faktiskt, det är sant.
Och här bredvid har vi ju en mycket färggrann gul-svart. Vad är det för en?
Det är den här makaonfjärilen som det här nog fortfarande förekommer, inte väldigt talrikt, men man brukar se nog några exemplar varje sommar. Den flyger i juni när när syrenerna blommar och den söker sig gärna just i syrenernas blommor.
Och den är ju precis lika stor som den där, ganska, kanske lite större till och med än Apollofjärilen. Magnus Östman, en sån här samling som vi har nu med de här 900 olika arter och 10 000 exemplar ungefär, har den här en vetenskaplig betydelse för framtiden?
Det har den säkert, jo, i och med att här finns exemplar just av arter som har försvunnit från området. Och det här forskare som gör taxonomiska studier har utan vidare nytta av att kunna gå tillbaka och studera äldre insamlade exemplar av arter. Och nu för tiden så kan också DNA-analyser av såna äldre exemplar vara intressanta.
Amanuens Solveig Bergholm vid Borgå museum, hur glada blev ni när ni fick ta emot den här donationen?
Jag blev ju så jätteglad. Jag blev riktigt glad. Jag har sett så många bedrövliga samlingar, men den här är i perfekt skick. Och den är stor och den är under en lång tid insamlad. Och alla data som man kan tänka sig så finns med här. Att det är nog en pärla i vår naturhistoriska samling här.
Hur stor betydelse har den här naturhistoriska samlingen? Kan man mäta?
alltså vetenskapliga värde är ju det största. Det är ju helt klart. Och vi måste ju ta hand om den och se till att ingenting förstörs här. Och sen kan vi ju ha också nytta av den i utställningar. Men vi kommer inte att kunna ha den på det sättet utställd att det skulle vara i dagsljus eller UV och så här. Att den börjar fara illa. Och sen förstås så önskar vi att forskare tar kontakt då, när de är intresserade och det här. Att jag kommer att införa alla de här uppgifterna i museets databas först och sen ska den på internet så att det når alla.
Så en fjärilsfantast som forskare som man kan ta kontakt med och sen får man forskare med?
Jo, det är klart. Det är absolut klart att vi lånar inte ut det, men att man kan komma hit och det här.
Också en amatörsamlare?
Nej, en amatörsamlare kan säkert komma hit och titta på det, men att då kanske han behöver en assistent bredvid sig.
Men det är möjligt också?
Det är möjligt, det är helt klart. Vi betjänar allmänheten.
Tack till dig, Solveig Bergholm, och jag får tacka Magnus Östman, chefredaktör för tidningen Finlands Natur, och en fjärilssamlare.
Som vi berättade igår så börjar tidningen Östnyland snart ta betalt för digitalt innehåll på sajten ostnyland.fi. En del av artiklarna ska framöver bara få läsas av dem som betalar för innehållet. Och jag är med mig i studion Helene Kurri, chefredaktör vid tidningen Östnyland. God morgon på dig.
God morgon.
Ni anser nu att vinden har vänt och att folk äntligen är beredda att betala för nyheter och artiklar på webben. Vad får ni för signaler från fältet om att så nu är fallet?
Nå, egentligen så kan man ju säga att vinden har vänt för väldigt länge sedan. Att nu när Östnyland, Huvudstadsbladet och Västra Nyland går in för först att man ska registrera sig och sen så småningom att man ska betala för artiklar på webben, så är vi ju nästan sist ut. Att folk är nog beredda och införstådda med att journalistik kostar var det än publiceras.
Ja, varför tror du folk vill betala när det ändå sen alltid finns någon annan som har puttat ut den där nyheten gratis på webben?
Eftersom Östnyland har väldigt gott om egna nyheter som man bara kan läsa i vår tidning eller först i vår tidning, så det är inte så att det innehåll som vi publicerar finns automatiskt någon annanstans. Och sen så som jag sa, så människor är beredda att betala och förstår att ett bra, trovärdigt, pålitligt journalistiskt innehåll, det kostar.
Ja, precis. Det kanske medvetenheten har lite ökat om att inget, det finns inte en gratis lunch. Och här kan man ju påminna att vi på Svenska Yle, för vårt innehåll betalar man ju också i form av Yle-skatten, så det är inte heller gratis på det
Nej,
sättet.
Nej, och det kan man ju lägga till här att det är ju en avgift som man inte kan välja. Mm. Man kan liksom inte välja att prenumerera på Yle, utan man måste. Och gör man ändå ett medvetet val om att okej, det här tycker jag är viktigt, det här tycker jag är bra, det här vill jag ha, det här är jag beredd att betala för. Sen finns det ju den här rättviseaspekten också. Vi har våra trogna prenumeranter på papperstidningen som betalar för att få det här journalistiska innehållet. Då tycker vi det är rättvist att samma innehåll på webben ska också kosta.
Får papperstidningsprenumeranterna nu för samma pris det här webbinnehållet också?
Då måste man ju komma ihåg att innehållet på webben får de. Det har de fått hela tiden i e-tidningen plus papperstidningen och webbinnehållet. Okay. Så att det hör till den prenumerationen.
Ja, det här med att betala för artiklar på nätet, jag åtminstone betalar gärna en slant, men så här under årens lopp, när man ser 10 år när tidningen har prövat på olika modeller för betalning, så har jag alltid emellanåt stött på det där att det blir lite för komplicerat att betala. Man ska registrera sig, man ska berätta halva sitt livshistoria i någon blankett. Man ska hitta på krångliga sådana här olika lösenord och sånt. Vad gör ni på KSF Media på Östnyland för att det ska vara smidigt att komma åt att betala för era artiklar?
Ja, jag kan säga att så där krångligt kommer det inte att vara och är inte. Därför har det kanske tagit också ganska lång tid innan vi har lanserat den här premiumlösningen, för att vi vill att tekniken ska fungera och det ska vara lätt och smidigt. Att det ska vara i princip några klick och sen är du inne och allting funkar.
Ja, precis. Kan du ge konkreta exempel på hurdant material som man i framtiden då ska betala för?
Nå, vi kommer ju att testa oss fram. Vad är det där materialet som folk vill betala för? Och sen kolla lite grann hur det går framåt. Men att vi har ju mycket egna reportage och eget material. Och det är väl det som vi först och främst kommer att sätta den här premium-etiketten på.
Ja, ni kommer att satsa lite extra på en del artiklar för att locka folk att klicka på betalning.
Vi har ju de facto nu redan en tid haft satsningar på webben, att vi faktiskt jobbar ganska aktivt med den och vi ser resultat. Folk går väldigt oftare än tidigare på våra webbartiklar och läser och kommenterar, så att som sagt, vi har hela tiden haft det som vår styrka att vi har gått om egna nyheter på både vad det gäller alla områden, kultur, lokala grejer och sånt här. Och det ser vi att det är det som folk vill ha.
Ja, folk vill ha de här lokala nyheterna. Planerar ni då att ha något material på nätet som inte alls skulle finnas i papperstidningen?
De facto så har vi ju det redan, har haft redan länge. Vi har videofilmer väldigt ofta. Vi har olika enkäter där läsarna kan vara med och svara på frågor. Frågesport, bilder som inte kommer med i tidningen så har vi där. Och också en hel del artiklar som finns bara på webben och inte kommer i printen.
Ja, precis. Det är ju inte bara text nu för tiden. Nej,
vi är multimediala.
Vi är multimediala på tidningen Östnyland, precis som vi är här på Svenska Yle också. Har ni planer på några nya mobilapplikationer eller liknande?
Östnyland har ju en egen app i ön som är lätt att ladda ner, och då får man e-tidningen och det här nyhetsflödet. Sen finns ju appen HBL 365 som innehåller då 3 e-tidningar och nyhetsflöde från alla de här tidningarna, så att just nu är det de som vi jobbar med.
Du lyssnar på Östnyland på 20 minuter, en Svenska Yle podcast. Jag heter Helena von Alftan.